Det är måndag, det är lunch. Ulf Kristersson har precis talat här i Almedalen. Hur var det, Ali?
Det var mörka moln på himlen. Och det var också mörkt i talet.
Det här är Politiken med Maggie Strömberg och Torbjörn Nilsson.
Igår pratade ju Magdalena Andersson, söndag kväll. Ja, det är sällan jag har sett så många människor framför scenen nere i Almedalsparken.
Mm, det gick faktiskt knappt att ta sig runt. När man gick runt, då hörde man inte längre talet, för då var man för långt bort.
När Ulf Kristersson idag höll tal, så var det inte bara det att det var hälften så mycket människor. Jag tror vi hade, det fanns officiell statistik, finns det inte det?
Jo, från själva Almedalsarrangörerna, då var det ungefär en tredjedel.
Mm,
1800 mot 5 och 7 tror jag. Men det är ju inte en schysst tid. Måndag klockan 11 fick ju han.
Hon
fick
i regn.
Magdalena Andersson fick en egen dag söndagen klockan 7. Det kommer liksom, det är också mycket enklare för människor kanske att åka in en söndag och titta.
Men Moderaterna är ju ett handfast parti som får ordning på saker. Det är deras slogan. Vi ska få ordning på Sverige. Och i ordning på regnet fick de också, åtminstone för Ulf Kristersson.
Vi ser lite blöta ut, men jag klarar mig ganska bra en stund här. Jag har stått här i alla väder. I allt ifrån så varmt som man inte kan stå här till ullunderställ. Och nu med regnkläder.
Ulf Kristersson kom ju ut. Bakom sig hade han en medarbetare som bar ett paraply. Och som sen stannade kvar på scenen och höll det här paraplyet över Ulf Kristersson i nästan hela talet.
Lite, alltså bildmässigt var kanske inte det där optimalt.
Nej, alltså för ett parti som man tänker, eller som man vet, ägnar sig så mycket åt bildsättning, så är det ju, man undrar ju lite vad de tänkte. Det var ju också, det var inte ett ösregn, det var ju, jag stod utan paraply i publiken utan problem. Ulf Kristersson hade nog klarat lite droppar i håret.
Det är ju svårt att inte, tycker jag, se det där som någon slags klassillustration. Här har vi ändå överklasspartiet i svensk historia, arbetsgivarnas parti. Och dess partiledare behöver ha en betjänt som håller upp ett paraply för att han ska klara av att hålla ett tal. Inför det. Allmänheten som har pallrat sig dit.
Mötte en mycket, vad ska man säga, mäktig moderat.
Okay.
En moderat som avgör saker precis efter. Som sa att när man vill sälja in sig själv som den som ska få jobbet gjort och få ordning på Sverige, som ska kavla upp ärmarna, så kanske man också behöver tåla lite regndroppar i håret.
Ja, men det ligger faktiskt något i det. Det kanske är en bättre spaning än den här klassspaningen. Alltså det fanns ju en dissonans mellan den där bilden och budskapet i talet.
Mm. Men budskapet var ju det var ju så som vi har hört Ulf Kristersson de senaste åren egentligen. Långa listor på allt som är fel i Sverige, allt som går åt fel håll. Och då kritik mot regeringens oförmåga att ta ansvar för detta.
Ja, men och det är ju inte särskilt svårt för Moderaterna att göra de där listorna på allt som går åt fel håll i Sverige. Verkligheten talar ju verkligen för ett oppositionsparti som vill ha maktskifte. Det är ju inga kurvor riktigt, går ju Socialdemokraternas väg.
Förutom Magdalena Anderssons förtroendesifferkurva.
Ja. Och att Ulf Kristerssons popularitetskurva går neråt. Det är ju spännande att jämföra de två som talare, tycker jag. Magdalena Andersson är ju ingen fantastisk talare.
Hon står ju och läser ur sitt papper.
Ja.
Så är det ju.
Och är ganska oengagerad på något sätt. Men det är ju, Ulf Kristersson är ju tekniskt en duktig talare. Han har ju övat och man ser hans handrörelser. Det har han ju stått i timmar framför spegeln och hållit på med. Och hur han liksom jobbar med nyanser i sättet att prata och liksom prata.
Han är väldigt noga med att
prata starkt och
stryka under vissa delar av talet.
Ja, verkligen. Alltså en tekniskt skicklig. Men ingen av dem känns ju jätteengagerande.
Det accepterar inte vi. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar inte. Vi tar inte det. Det går inte. Det accepterar vi tar inte. Det går inte. Det går inte. Vi tar inte det.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Magdalena Andersson kom ju ut efter sitt tal och gav en liten spontan pressträff. Det brukar faktiskt inte partiledarna göra efter Almedalstalet. Det är väldigt oklassiskt. Ove Nilsson på TT blev sur. Han bara, det här bryter mot alla traditioner. Men, och det hade han rätt i. Men det gjorde hon i alla fall. Och då började hon med att säga så här, ja, jag höll ju ett mycket personligt tal.
Menade hon den här passagen där hon pratar om skolan och sin mamma som var lärare?
Det händer ofta att människor kommer fram till mig efter ett tal eller i mataffären och säger, Magdalena, du kan väl hälsa din mamma från mig. Det är gamla elever till min mamma Birgitta. Nu vuxna, ofta med egna barn, men fortfarande med en tacksamhet till sin gamla lärare.
Hennes medarbetare hade tidigare sagt att det kommer inte vara nyheter i Magdalenas tal, men det kommer vara mycket känslor. Hon ville liksom visa upp. Ja, nu flyger flygvapnet förbi här.
Ja. Hon ville, eller menar om den här nationalistdelen? För det började ju med en Sverigehyllning. Hur vi tycker om vår svenska sommar och hur Magdalena Andersson älskar sina skogspromenader.
Mm.
Den var ju också rolig för hon definierade ju, det kanske var personligt då. Hon definierade ju vad svenskhet är. Enligt Magdalena Andersson så är det noggrannhet, plikt, sunt förnuft och tillit. Det spritter ju inte av glädje kring hur hon ser på svenskarna och svenskheten.
Nej, men det är väl ändå saker som folk identifierar sig med och tycker att också uppskattar med Magdalena Andersson, just de dragen.
Ja, men det är någonting i det där som ingen av de här talarna, statsministerkandidaterna, är engagerande talare. Men när man gick runt i publiken på Magdalena Anderssons tal, det var fullt med folk, så stod ju alla och tittade och lyssnade hela tiden. När jag gick runt i publiken på Ulf Kristerssons tal, då var det ju rätt många som hade liksom gamnacke och tittade rakt ner i sina mobiltelefoner och stod och scrollade. På något sätt är människor mer intresserade av Magdalena Andersson fastän hon är ganska okarismatisk.
Jag tyckte det var så kul när hon sa det där, när hon kom ut och recenserade sitt eget tal då, för att det lät lite så Annie Lööfskt. Hon kan ju ibland länka till intervjuer med sig själv och skriva så här, en väldigt stark och personlig intervju. Och man kan inte prata så om sig själv, det är ju något som är konstigt i det.
Man kan det om man är Annie Lööf.
Ja, men Magdalena Andersson verkade ha lite tagit till sig det här sättet.
Okej, det är deras nya koalition.
Men Moderaterna hade ju mingel igår. Mm. Det var mycket journalister där. De hade bjudit alla journalister. Socialdemokraterna har ju inte mingel längre. För att de är ju nu med folket.
Just det.
Så att de kan inte ha...
Folk gillar inte mingel.
Nej, folket... Magdalena Andersson ska också åka på bussresa nu i veckan för att kompensera för att hon har varit i Almedalen. Men jag vill bara säga att på minglet...
Ja.
Då stod jag och pratade med lite moderata, de som sitter och tänker, hur ska vi göra i valrörelsen? Och de var väldigt förvånade över att Magdalena Andersson inte hade gjort ett ekonomiutspel. Hennes utspel handlade ju om friskolor och att tillsätta en utredning om att stoppa vinsterna.
Det innehållet i Magdalena Anderssons tal var ju väldigt förutsägbart. Det var den här lilla nationalistdelen då som var lite otippad. Sen var det ju vinstförbud, lite grann om ekonomi och inflationen. Och sen var det kriminalitet och klimat.
Och båda, alltså det här med, det finns ju en sån här journalistisk trend som handlar om faktagranskning och desinformation och så.
Det betraktar du som en trend.
Nej, men det finns ju en en idé om den farliga desinformationen och att vi då, den ska man, det är liksom stora journalistiska projekt när journalistchefer pratar om sitt värv. Så men både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson ägnade ju sig åt lite udda historieskrivning. Alltså när Magdalena Andersson pratade om ekonomin och tidigare finanskriser så pratade hon ju väldigt mycket om 90-talet. Mm. Och väldigt lite om 2008.
Ja, det hoppade hon helt över. Att Moderaterna hade haft en finansminister som hette Anders Borg och fick jättemycket beröm och höjda förtroendesiffror av hur de hanterade den krisen.
Medan Ulf Kristersson har ägnat dagen åt att säga att Socialdemokraterna kommer självklart införa fastighetsskatt. Trots att när Socialdemokraterna höll på med sin den här jämlikhetsutredningen, innan den ens var klar, gick ju Löfven ut och skrev på Facebook att någon fastighetsskatt blir det i alla fall inte, och bakband då hela den här liksom stora visionsidé. Och det finns ju inget Magdalena Andersson är så snabb på att svara nej på.
Men det var väl en viktig punkt i hennes installationstal?
Som ja, men det är ju det handlade ju mycket av Kristians tal, handlar om att den här skatten ändå kommer bli av. Och sen fick han fråga på pressträffen efteråt, vad bygger du det på? Mm. Och då sa han att jo, men det finns ju kommunalråd som vill det, och det finns ju flera distrikt i partiet som vill det, och sådär. Men inget av detta, alltså jag menar, båda gav ju en lite konstig bild av varandra.
På ren retorik eller språklighet så tyckte jag att det var fantastiskt att Ulf Kristersson använde ordet dyrtid. Alltså det är ordet inflation som man använde förr i tiden i Sverige. Alltså typ på 40- och 50-talet. Den typen av ord som återkommer om man läser liksom Tage Erlanders dagböcker. Det är dyrtid. Vad ska vi göra åt dyrtiden? Det låter så otroligt gammalt. På ett sätt jag uppskattar då. Mm. Kanske inte så många andra.
Det är du och Ulf. Och sen är det inte fler.
Och Magdalena Andersson hade ju det här ordet
sönderprivatisering.
Ja, precis. Där det liksom inte direkt med att privatisering är fel, utan man förstår att det är att man har privatiserat sönder välfärden. Men det betydelsemässigt så blir det jättekonstigt, för jag tänker lika mycket på att privatiseringen har gått sönder. Alltså vi borde ha mer privatisering, för den har gått sönder på något sätt.
Ja, men jag förstår. Men det var ju hennes ord, och Ulf Kristerssons ord var ju skattesänkarstopp. Nej, förlåt, skattehöjarstopp,
ja, givetvis. Ja, det är nog det han ville mer skulle komma ut än dyrtid, även om jag fastnade på dyrtid då. Ja.
Annars var ju det som kanske var mest överraskande med Ulf Kristersson, eller det är ju inte överraskande förstås om man har varit med de senaste 3 åren, men det som ändå var nytt var ju att han hyllade Sverigedemokraterna för deras invandringsmotstånd. Just och det. För att de så tidigt ville dra ner på invandringen för integrationens skull. Inte så mycket för det homogena svenska samhället eller...
Där har ju de där två partierna enats om medlet på något sätt. Alltså minskad invandring, men de har fortfarande två helt olika mål. Moderaterna vill ju integration, medan Sverigedemokraterna vill...
Assimilation, möjligen. Ja, alltså med tanke på hur man de senaste veckorna har sett de twittra från Sverigedemokraternas eget partikonto om personer med utländsk bakgrund som också bär folkdräkt eller firar midsommar vid en moské och sådär, så är det ju inte integration ordet man tänker på.
Det räcker inte för Sverigedemokrater.
Nej. Men det intressanta är om man jämför Ulf Kristersson med hur han lät för 4 år sedan i valrörelsen 2018. För då hyllade han inte Sverigedemokraternas syn på integration. Då stod han istället och listade alla problem med Sverigedemokraterna, alla skäl till att inte gå och samarbeta med dem. Björn Söder var ett sånt skäl och hans uttalanden. Han sa: inte i något annat parti säger så många, så ofta, så horribla saker. Och nu sa han, inget annat parti har som Sverigedemokraterna stått upp för att vi inte kan öka invandringen. Så det har ju hänt lite.
Det har absolut hänt lite. Och en sak som eventuellt hänger ihop med det där är ju, alltså ofta med tal så är det mest spännande, vad är det de inte säger? I Ulf Kristerssons tal så hörde åtminstone inte jag någonting om sjukvård, som ju är en stor Nej. Fråga för väldigt många människor.
Inte i Magdalena Anderssons heller. Hon pratade lite om hemtjänst.
Ja, det var inte mycket. Det är sant. Men jag hörde i Kristerssons tal så fanns det väl ingenting om skola heller.
Ja, det var ju skolmisslyckandet. Det ska de ju vända. Det var en bisats som handlade om... han var ju, skulle ju vara tough on crime. Men han skulle också vara då...
Han skulle, jag förstår.
Tough yeah. on anledningarna till crime.
Ja, precis.
Och då var en av det skolmisslyckandet.
Och för det tredje så var det väl ingenting om klimatet egentligen. Inget jag minns i alla fall. Och det här är ju... Innan hans tal så gick jag en liten promenad nere i hamnkvarteren. Där näringslivet har sina tält och sina seminarier. Och det får man ju säga efter 2 års uppehåll med Almedalen, att näringslivet har inte dragit ner på sina satsningar, känns det inte som. Det var ju sjukt mycket flådiga, stora tält med jävla techhus som de har byggt upp. Och så tittar man på så här seminarieprogrammen där. Och vartannat, eller mer, handlar om näringsliv och klimat. Så då undrar man ju, att där befinner sig entreprenörerna, näringslivet. Var befinner sig näringslivets partiledare? Han som företräder Högerpartiet, arbetsgivarnas parti. Ingenstans i klimatet, utan det är en ointressant fråga för Moderaterna. Och där är ju, det märks ju på de här 2 talen hur polariserad väljarkåren någonstans har blivit. Alltså de pratar ju, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson pratar ju väldigt mycket till de redan frälsta i de här talen.
Så är det. Det här var inte ett, alltså det var ganska långt ifrån, tyckte jag, det där som talet som Ulf Kristersson höll på moderatstämman i höstas, det med temat låna mig din röst.
Ja. Ja.
Det här var det ju verkligen, det var moderat klassik på ett så komiskt sätt, därför att den största applåden, förutom när han dissade Morgan Johansson lite,
ja.
Det var ju absolut största jublet, men förutom det så var det när han sa att han skulle införa tjänstemannaansvar. Det gick liksom moderaterna i publiken igång på något rakt otroligt.
Rakt ner i hjärtat.
Ja,
ja, och det motsvarande med Magdalena Andersson, så var ju den absolut största applåden var ju nu är det färdiglekt med lobbyister i välfärden. Vi ska inte ha några vinster i skolan. Och det är också väldigt kärna. Liksom.
Ja, men det är ju tillbaka till en annan konflikt. För man kan ju tänka sig, alltså, när man lyssnar på Magdalena Andersson nu, så låter det ju nästan som att ja, men man föreställer sig att ja, men så här har ju Socialdemokraterna låtit länge, och de har ju tillsatt flera sådana här utredningar. Men den stora Reepalu-utredningen var ju faktiskt framtvingad av Vänsterpartiet.
Ja.
Och innan dess så hade de ju flera kongresser där de drog den här vinstfrågan och där partiledningen höll emot. Och det har ju faktiskt varit en ganska lång väg,
ja, nu
till
är
det som, så som hon låter idag. Och det är väl en förklaring till att partiets vänstersossar ändå är på gott humör, trots att hon inte gör så mycket på skattesidan till exempel. Så är det ju ändå, vinst i välfärden är för dem en så pass stor seger.
Ja, men på det sättet var ju båda de här talen mer av, alltså, partikongress eller partistämmotal, alltså för en intern publik lite. Jag frågade några moderater efteråt, så här, vad i det här talet är sånt som ska dra de här 200 000 eller vad de är, mittenväljarna över blockgränsen, det som kommer avgöra vem som får bli statsminister. Och då bygger de på att, jo, men det är ju tryggheten, alltså tough on crime retoriken och energifrågan. Det är det vi tycker kan dra över blockgränsen. Och det är så fascinerande, för ett annat sätt är att i någonting som vänstern uppenbarligen har som attraherar de här väljarna, vi kanske skulle försöka vara mer som vänstern i någon fråga, till exempel klimatet. Vi kanske skulle säga att det här är superduper viktigt, för det är kanske det som gör att de här väljarna är kvar där på fel sida blockgränsen. Och nu, här sitter jag alltså spelar upp hela hyllningen till triangulering som politisk metod, men det är ju ingenting som de är intresserade av att använda idag, och det tycker jag är spännande. De går på liksom, vi ska mobilisera de som redan tycker som oss.
Ja, men också sen att det ändå finns en så tydlig SD-skräck och ett trauma från att ha tappat så mycket väljare till SD. Och det ser man ju i så många frågor. Det är ju inte bara i regeringsfrågan att inte ägna sig åt decemberöverenskommelsen. Det är ju pensionsfrågan, det är ju... Ja, det finns
det är väl i klimatet också.
Verkligen.
Ja.
Synen på bilen i sig, den är kanske klassisk moderat. Men jag tänker på det här som du sa med att det inte finns så mycket energi hos någon av de här statsministerkandidaterna. Och på Moderaternas mingel igår hamnade jag i ett intressant samtal med en moderat som pratade om att det som saknas i politiken överhuvudtaget nu är entusiasm. Och då pratade han kanske egentligen om det egna blocket, Ulf Kristerssons sida i politiken.
Ja, som det heter.
Och då...
Eller vi fyra nystartspartier, som jag bara kallar det. Jag säger alltid detta som ett instick, för jag vill se vem av dem som vinner den kampen till slut.
Ja, allians för maktskifte.
Ja, boring ändå. Ja.
Men i alla fall, då var det så att ja, men det finns inte så mycket entusiasm mellan... partiledarna, eller i den relationen.
Mm.
Och så bara, men det finns ju inte på andra sidan heller. Och vi kan i alla fall skriva debattartiklar ihop. Och det är ju en bra sak. Det är spännande med den där entusiasmen, tycker jag. Eller bristen på den. För det är väl också den som får människor att lämna. Alltså, liksom unga riksdagsledamöter med framtiden framför sig som slutar.
Mm.
För att inte är... Det är inte så kul liksom.
Det är inga stora visioner. Och det
varnade Ulf Kristersson
för. Ja, det gjorde han på ett Reinfeldts sätt, ska man säga. För att i dagens moderna miljö smutskasta honom då. Men han lät ju väldigt Reinfeldtsk i detta. Det är farligt med visioner. Men som Kristersson uttryckte det, så var det ju också på ett lite konstigt sätt. För till slut sa han, först ska vi göra det vi måste. Sen kan vi göra det vi vill. Och då är det ju som att han undergräver hela sitt budskap på något sätt. Med att säga, alltså jag vill inte det här egentligen. Jag vill inte driva den här politiken. Jag tycker inte att den är så rolig. Men jag måste ju driva den. Antingen då för att Jimmy kommer bli jättestor. Eller har sagt åt mig att vi måste göra det här. Eller han kommer liksom bli statsministerkandidat om vi inte driver den. Eller för att, som nog Kristersson vill säga, för att det krävs för samhället. Och då tar han ju bara på sig ett ok. Alltså då blir han ju en martyr. Han kämpar på med de här förslagen som han måste göra, men som han inte vill. Och vem vill rösta på en martyr? Jag tror inte på det. Eller vill folk det kanske?
Det var också intressant när han pratade om det Sverige som han sen vill se. MUF-ordförande Matilda Ekeblad, hon höll ju, hon var uppvärmning förband.
Ja,
och hon sa att det är framtidstro som de unga vill ha. Och sen kom Ulf Kristersson upp med dystopin.
Ja.
Men sen så skulle han på slutet, han får ju ibland kritik. DNs ledarsida skriver mycket om att han är för mörk. Han måste Reinfeldt var så bra på hopp och på att säga att Sverige är fantastiskt. Det måste Ulf också kunna säga.
Inte som att Moderaterna bryr sig om vad de skriver på DNs ledarsida.
Absolut. Eller,
alltså, det är inte som att de ändrar sig efter vad DN tycker direkt.
Nej, de bryr sig jättemycket om vad det står där.
Ja, det.
Men
de gillar det inte.
Förbannade. Men även när Ulf Kristersson talade om sitt drömsamhälle då, det som ska komma sen när han har gjort det han måste, så var det ju inte jätte... entusiastiskt.
Nej.
Det var ju väldigt... ja, men man minns ju den här Fredrik Kärrholm-artikeln. Han riksdagskandidaten som också är någon slags brott- och straffdebattör.
Ja.
Polis.
Exakt.
Han skrev ju den här om folk går runt och äter glass på stan och barn i fina kläder hälsar artigt på polisen. Och allting var ju väldigt...
Det var någon slags bullerbygrej fast det är uppdaterad
i stadsmiljö
på 2000-talet.
Ja, så var ju inte Ulfs vision eller liksom Ulfs drömsamhälle.
Nej.
Där kunde man köpa en plastpåse för att plastpåseskatten är inte så hög.
Det är ju, grundgrejen här är väl att de vill, att Ulf Kristersson vill ha ett samhälle som är good enough. Vi lovar
good enough med kärnkraft.
Ja, men vi lovar ett samhälle som där det funkar. Det är ingenting som du går och sugen på, men det är good enough.
Medan Magdalena Andersson var så här, ja, vi har lite problem med skjutningar, men har ni sett blommorna kring midsommar?
Ja, men och sen får man kanske också säga att i hennes sakpolitiska grej så är det i alla fall större förändring. Alltså, vinstförbud i skolan är ju ett revolutionerande förslag på många sätt. Som skulle omdana en stor och central del av välfärdssektorn. Folk kan ju vara emot eller för det, men det skulle liksom ändå vara stort. Om det faktiskt genomfördes. Nu är det ju som rätt många moderater klokt nog påpekar. Inte första gången Socialdemokraterna försöker med det här. Man kan väl möjligen undra om de verkligen vill det. Tidigare har de ju, som du var inne på, inte riktigt velat det. Vill den här partiledningen det här så mycket så att de faktiskt får igenom det på något sätt?
Ja, Nooshi Dadgostar kom ju med ett liknande förslag idag. Hon har haft pressträff, hon talar ju ikväll.
Mm.
På Moderaternas mingel så gick det runt en centerpartist som...
Det är mycket som verkar ha hänt på Moderaternas
alltså
mingel.
Det var ett otroligt bra, alltså det var effektiv arbetstid.
Ja,
som var skitsur på
en centerpartist.
En centerpartist. Mm. Ett framtidsnamn. Jag låter det vara källskydd. Men som, det var inte Emil Källström. Jag dementerar Emil Källström. Men,
han har en väldigt fin grön overshirt. Mm. På så här i Almedalen. Mm. Och då känner man direkt grön. Han var helt grönklädd till och med. Det här börjar partiledarkampanjen.
Ja.
Han går runt och helt soft i gröna kläder och bara, jag är tillgänglig.
Men det finns fler. Elisabeth Thand Ringqvist har tryckt upp knappar.
Jag vet.
Men
jag
i alla det. Fall så var så moderater gick runt och pratade om att det finns arga centerpartister. Det finns ju ändå de som drömmer om att de ska komma tillbaka och framförallt som drömmer om splittring på Magdalena Anderssons sida i politiken.
Mm.
Det såg ut som att du väntade en poäng. Jag minns inte riktigt var den här tråden började. Det blev sent på det här minglet igår.
Började det inte med Nooshi Dadgostar?
Just det. Magdalena Andersson har ju svårt att få ihop en majoritet för det här förslaget. Så ja. Är det ju. Oavsett vad som händer efter valet så är det en sak som är säker.
Sammanfattande av...
Skulle vi inte ta den här Macron-grejen?
Ja, det är dit jag ska på något sätt.
För att...
Nu är vi inne på
Mikael Damberg, jag tänkte... I Eriks text om Mikael Damberg var det väldigt mycket Macron också. Mm,
du får komma in där. Ja. Men jag kommer börja på den.
Ja.
Men ska man sammanfatta första dygnet här i Almedalen, där de... båda statsministerkandidaterna har talat, så tänker jag väldigt mycket på Bertil Ohlin i alla fall.
Givetvis.
Ja, Bertil Ohlin var ju den evige oppositionsledaren i Sverige, folkpartist, 50- och 60-talet. Alltså under hela tiden Tage Erlander var statsminister, sossen. Och Bertil Ohlin var ju, alltså Ulf Kristerssons tal... På så många sätt, det är så olinskt. Det är, jag har minsann läst på bättre än vad ni sossar har gjort. Jag kan alla detaljerna. Det går åt fel håll. Jag är kritisk på den här punkten, jag är kritisk på den här punkten. Och det är lätt för väldigt många, tror jag, i publiken att hålla med. Han har ju ett bra case på många ställen. Men så kommer på något vis den så här avgörande punkten. Kommer han klara av att göra det där bättre än hon, den här oborstade, superkompetenta, lite tråkiga socialdemokraten? Och då är det ju som att bland väljarna är det ändå, verkar det ju som, fortfarande så att ja, men man föredrar då ändå Magdalena Andersson.
Ja, eller man har i alla fall högre förtroende för Magdalena Andersson. Sen kan man väl ha förtroende för henne utan att vilja rösta på henne.
Ja, alltså... det kan då säkert många ha. Men jag menar någonstans här att det är något Bertil Ohlinst oförlöst över det här talet. Folk tycker om, tänker jag, att det kommer någon som är jätte noggrann och kritiserar och opponerar. Han är ju perfekt som oppositionsledare. Han är perfekt att ha till en ledare. Någon måste stå och viska. Kom ihåg att du är dödlig. Nu har ni faktiskt varit för långsamma med att dra igång den här processen. Borde ni inte varit lite snabbare och fattat vad som hände i Finland om NATO? Då tänker jag att folk tycker att han är bra i den roll han är.
Det är ju också Ulf Kristersson som bestämmer ganska mycket sakpolitik, eftersom det är hans budget som ofta går igenom, eller han lyckas samla en majoritet i riksdagen.
Absolut.
Så, men det är ju en, på så sätt är det ju en udda politisk tillvaro vi lever i. För vem ska man utkräva ansvar från och för vad?
Ja.
Kan man rösta på januariavtalet eller bort det? Nej, alltså...
Nej, det är svårt.
Det är ett konstigt, val om valet skulle handla om de år som har gått. Ja, men det gör ju val sällan. Nej.
Ni driver för varje gång ni höjer skatten allt fler och allt fler och allt fler och allt fler dithän.
En annan sak som hände igår i Almedalen
mm.
var ju att Socialdemokraterna var ute och festade. Löfven var på krogen.
Löfven, kommer du ihåg partikongressen när han slutade?
När han var, just när han satt uppe i baren alltså, på 23:e våningen.
Då öppnade ju alltid han baren.
Ja, han var otroligt avslappnad.
Ja. Det undrar man honom ju ja. På något sätt, kanske.
Eller? Absolut.
Inte, kan vi inte säga så
eller alltså,
mycket?
Det är alltid kul folk, när folk har det bra. Alltså, jag tycker,
får ändå ta ett glas när de slutar som partiledare.
Jo, men jag tycker man känner det med många gamla partiledare. Jag var föreläste på Gustav Fridolins skola till exempel. Och han såg så himla ung ut.
Tog han ett glas på skolan?
Nej, men alltså, jag menar så här, man unnar dem att må bättre som människor, eftersom politik på många sätt är en ganska jobbig business. Mm. Så ser man ju ofta, de som har slutat ser ofta yngre ut, verkar må mentalt bättre, är gladare och snällare och trevligare, paranoian lägger sig lite.
Ja, ja.
Och då kan man ju som vanligt känna sorg över att man själv är kvar här för alltid medan de går vidare.
Du var kvar på krogen där socialdemokratiska ministrar var ute sent igår. Vad hände?
Nej, men finansministern var ju också där, Mikael Damberg.
Ja.
Han hade varit med Löfven då, ätit middag. Och gick runt i sin skjorta. Och han har ju en...
Det är många män som har skjorta.
Nej, men de försöker ju lansera Mikael Damberg nu som den nya Macron. Efter Macron-bilden, du vet den här skjortbilden.
Den som hade många knappar
ja.
Knäppta.
Så kom, blev det...
På något sätt.
Ja, men så blev det en snackis som säger, vilken svensk politiker kommer göra det där först? Och det gjorde ju Johan Persson givetvis, men det var liksom inte riktigt... på samma.
Han har inte riktigt samma fysiska förutsättningar som Macron.
Men uppenbart försöker då Mikael Dambergs stab göra honom till den nya Macron. För han gick också runt om med lite uppknäppt skjorta.
Okay.
Och vår kollega Erik Nilsson var ju med honom och knackade dörr i veckan och gjorde ett reportage om det. Och då, det var så mycket Macron i det reportaget att det var, man förstod att detta alltså, var något. De ringer, ungefär som att liberaler ringer runt till en och säger så här: har du hört det där med att Johan Persson sprang in från grillen? Och ropade något. Och att det slog an i folksjälen.
Och Damberg själv så, pratade om Macron.
Nej. Men man såg att han, det var det han försökte utstråla i Visby igår.
Mm-mm. Det är ju ett problem. För svensk politik har ju bara en Macron. Alltså den rollen är ju redan besatt. Eller tillsatt.
Av
Ulf Kristersson. Allt stämmer ju. Han är ju så mycket Macron som man kan vara. Förutom det att han samarbetar med Le Pen.
Exakt.
Bryr dig inte om sådana detaljer. Hela hans aura är ju Macronsk.
Macron hade absolut haft ett paraply. Och ja, en medarbetare som höll i det. På
självklart. Och men hela den intellektualismen, allting kring det. Prata länge, prata stort. Var den viktiga personen i rummet. Han är ju, som en moderat sa eftertalet, en Macron-maskin. Man kan sänka ner honom i vilken folksamling som helst och han bara matar på. Sätt på tryck på play så sätter liksom knappen igång med de här snygga formuleringarna som man har övat så mycket på, handgesterna och det där liksom intellektuella mysman.
Nej, men han har ju ett sätt att, jag har ju dragit den här förut, men en gång när jag var på en julfest som Moderaterna arrangerade och hamnade ensam med Ulf Kristersson och vi hade ett jätteintressant samtal där jag kände, nu öppnade han sig verkligen för mig och pratade politik och strategi på riktigt. Och sen dagen efter höll han sitt jultal och då var 90% av vårt samtal var rakt ur jultalet. Men han hade ändå en förmåga för mig att känna mig som en ja, unik varelse i den stunden.
Och den här moderaten jag pratade med som myntade begreppet Macron-maskin, då frågade jag hen. Magdalena Andersson är ju otroligt oengagerande som talare. Vad är det som gör att folk gillar henne mer, tror du då? Och då sa personen i fråga, det är ju för att hon är en verklig människa. Det är ju, hon är oborstad, hon har temperament, hon det är liksom vassa kanter.
Fast alltså, för,
Och då är ju i sådana fall det här valet ett val mellan en Macron-maskin och en verklig människa.
Jag tycker att Magdalena Andersson påminner mig om SAS-personal på 90-talet. Alltså det är något med...
Stopp. Du måste definiera SAS-personal.
Nej, men jag vill inte... Jag ville säga flygvärdinna, men så kände jag att det skulle bli... Jag menar inte detta på ett sexistiskt sätt. Nej, eller ett förminskande sätt.
Det gör man ju sällan, men fortsätt.
Nej, men att det finns en sån skandinavisk look med precis det här jätteblonda pagen och de mörkblå kläderna som för mig är väldigt så här,
menar sossefrisyren?
Folkhems SAS. Alltså nu går ju SAS ut i strejk idag och det har hänt mycket sen SAS var det här som jag ser framför mig absolut. Nu. Men förstår du vad jag menar? Det här liksom det är inte ursvenskt på Ebba Busch sättet utan nej. På ett väldigt svennigt sätt.
Ja. Och du sätter också, gissar jag, det här i någon slags här relation till flygplan och flygvärdinnor. Kunde ju på den tiden fortfarande ha en är av glamour och lyx och sådär. Och ja. Det känner du inte...
Nej, men det finns en trygghet i den liksom det uttrycket.
Det här skulle jag verkligen gilla att höra sossarna.
Som är något annat, som jag tror är lite samma sak som verklig människa. Men ja.
Ja, okej, jag förstår tror jag din spaning. Det enda jag tänkte efter gårdagskvällen och de festande socialdemokraterna var, det här är ett parti som verkligen skulle må bra av att förlora valet. Alltså det skulle de ju aldrig själva tycka.
Ja, det brukar inte, inte må jättebra när de förlorar.
Det brukar bli internbråk och kris, men man känner ju av att de är ganska proppmätta. Och att de är ganska fulla av dem själva.
Hybrisen är ju...
Ja. Vinner de det här valet så kommer de ju bli odrägliga. Och det är inte så att det är jobbigt för oss som behöver leva oss ut med det. Utan det leder ju till dåligt ledarskap och liksom dålig politik skulle jag nog vilja hävda i slutändan.
Det tyckte jag var, det var vågat. Det var ett ställningstagande.
Ett ställningstagande mot dryghet och hybris.
Vi fortsätter i alla fall att podda varje dag den här veckan.
Mm.
Det kommer finnas fler mingel att rapportera från.
Och fler.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent var Martina Pierrot, ansvarig utgivare Anna Kareborg.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.